A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag har bara en fråga.
Vad snackar man om då?
Jag har en fråga. Sist jag var här så hade jag rekordet på lyssnare.
Ah, nej,
det är slaget.
Det är slaget.
Avgå!
Om jag inte minns fel så Martin Åslund.
Vem är det?
Expert.
Martin Åslund?
Experten. Alltså, vad 2016, händer med Sverige?
16 tror jag.
Var, hur många hade han?
Typ.
Ovi.
23 000 kanske?
Ja, och Nabbe?
Jag vet inte.
21.
12.
21. Okay. 12
max. Nej, slår vi inte rekord då kommer jag aldrig mer tillbaks.
Jag är hård för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är...
Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 158. Vi har ett fullmatat program framför oss. Jag som pratar heter August Spångberg och gör lite comeback som ett par gäster som kommer senare i programmet också gör. Oerhört kul att köra igen. Just nu sitter jag med Mattias Johansson och jag tänkte att du får presentera dig själv lite grann. Vem är du?
Ja, tack. Jättetrevligt att få vara här. Jag heter som sagt Mattias Johansson. Har varit AIK-are sedan väldigt låg ålder, trots att jag växte upp i Falun i Dalarna. Bodde mina första 20 år där och 25 till och med. Och nu är 20 år i Stockholm. Såg väl min första AIK-match live på Råsunda 1987. Och sen 1998 så har jag då bott i Stockholm och inte missat egentligen många matcher. Och nu är jag väl egentligen här då för att främst prata kring mitt engagemang i Norra Ungdom. Nysatsning på Norra Ungdom som AIK Fotboll gör i år.
Mm, precis, man har ju sett lite mer marknadsföring kring Norra Ungdom nu mot kanske de tidigare åren. Men nog om det för tillfället, vi kommer återkomma till det senare. Vi har ju två huvudgäster, med all respekt Mattias, som kommer in i programmet. Men jag tänkte att vi kan väl bara prata lite om det som har hänt i veckan och lite sådär. Så att om vi återgår till i tisdags och matchen mot Örebro, jag antar att du var på plats.
Det var jag, det var jag.
En väldigt skön seger, betryggande kände jag.
Ja, det var det. Det kändes som, det var väl aldrig någon riktig fara sådär, även om det kändes lite grann som att alla blev lite skärrade av Jespers skada där också. Spelet blev väl därefter lite grann att Örebro backar hem naturligtvis, vi är en man mer och spelet blir därefter mycket bollrullande och saknade lite tempo, men som sagt, det kändes väldigt tryggt ändå.
Mm. Jo, men precis så, som du säger, så matchbilden blir ju, och hela liksom känslan kring matchen, jag tror även spelarna känner det också, förändras ju i och med Jespers otroligt olyckliga skada. Men något som känns skönt är tycker jag att varje cupmatch har vi har inlett väldigt, väldigt starkt. Första kvarten, 20 minuterna har vi sett väldigt bra ut, verkligen gått ut och kört. Sen har väl tempot dragits ner lite och jag upplevde att det var så mot Örebro också. Men i och med att vi gör det relativt tidiga målet och att Örebro sen får ett rött kort i första halvlek så ja, men det kändes ju aldrig liksom farligt att Örebro, det var närmare 2-3 och 4-0 kände jag ändå än en reducering.
Absolut, så är det ju. Det är alltid lite läskigt när det är en uddamålsledning bara och minuterna går. Men som sagt, det var ett läge där Oskar gör en bra parad, en reflex helt enkelt. Och annars så har de ju ingenting, så att, full kontroll.
Precis, som det bör vara hemma mot Örebro.
Absolut.
Okej, men vi kanske främst ska prata om det som komma skall och söndagens drabbning. hemma derby mot Djurgården 18-15 på nationalarenan. Mm. Vad var din känsla när, efter lottningen då, om vi går dit, när du såg att det blir förmodligen Djurgården då i en semifinal?
Ja, första tanken var ju naturligtvis att man tittar på vårt eget och ser Örebro som en bra lottning. Egentligen då en fullgod möjlighet till att faktiskt gå till semifinal första gången på väldigt länge i cupen. Mm. Sen tittar man på den andra delen som vi är inblandade i, det vill säga att vilka våra motståndare blir, så höll jag en tumme för Häcken ändå. Jag ville inte ha ett derby så här tidigt med tanke på att det är ett derby snart. Men så är det ju. Så att nu är vi där och det är klart det blir jävligt roligt att se på söndag.
Ja, verkligen. Jag kunde komma på mig själv under matchen mot Örebro. Ja, men trots att det bara stod 1-0 och sådär tidigt så kunde jag komma på mig själv att stå och liksom redan börja tänka på söndagen och liksom uppladdning och vad kommer jag göra då? Alltså, vad ska jag äta? Hur kommer jag må? Och hela den biten. Så jag fick nästan ruska om mig själv och liksom, fan, det är 45 minuter kvar här nu.
Spela klart det här först.
Exakt, exakt. Mm. Men ja, det blir väldigt spännande och psykiskt påfrestande med ett derby i cupen. Men vi ska ju se till att vinna den såklart.
Absolut.
Sen tänker jag, jag vet inte riktigt vad ska man säga om det som händer i matchen då med Jesper Nyholm. Jag vet inte, man såg ju väldigt tidigt framförallt de andra spelarnas reaktioner. Jag står på norra, jag vet inte hur det är med dig, men det var ganska långt ifrån så att man såg ju inte smällen i sig, i alla fall från min vinkel. Men det man såg var verkligen hur alla spelare, även Örebro-spelarna, tog sig för ansiktet och liksom verkligen greps av någon form av panik för en stund. Och det var ju då man insåg att okej, det här är allvarligt verkligen.
Mm. Ja, men absolut, jag håller fullt med dig. Och jag står ju ungefär där du gör, eller numera då, i och med att jag är ansvarig för några ungdom, så hänger jag ju de krokarna naturligtvis då. Och avståndet var långt, men man såg på reaktionerna och inte minst domaren viftade ju ganska mycket direkt och såg att det här, man såg att det här är allvarligt. Jesper kommer inte fortsätta spela den här matchen. Nej. Det såg man direkt.
Nej. Sen har väl AIK gått ut med ganska liksom minimal information egentligen. Man har ju börjat benämna skador som liksom underkroppsskador eller sådär, så att man får väl vänta och se liksom, tiden han blir borta och sådär, men ja, det är en fraktur kan vi ju konstatera. Mm. Och ja, det är förbannat tråkigt, inte minst för Jesper själv, så att vi får väl bara passa på att skänka lite kärlek och styrka och att vi står bakom honom och hoppas att han kommer tillbaka så fort som möjligt.
Absolut, det är extra tungt säkert. Det är alltid tungt med ett benbrott naturligtvis, med lång frånvaro, men extra tungt när man har kört en hel försäsong och precis går in i och gör sig redo för en allsvensk säsong, så att det är naturligtvis extra tungt. Så vi hälsar så gott till Jesper.
Verkligen. Vi tar en liten paus och sen så kommer.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Våra två huvudgäster, häng kvar.
Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nessie mål. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris, jag är armsdjup.
Yes, och då är vi tillbaka med våra två gäster. Och det är inga mindre än Nabil Bahoui och Alexander Milosevic. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Vi konstaterade innan att Nabbe har varit här i studion, i den här studion innan. Alex har inte varit här.
Jag har inte varit här.
Nej. Men ni vet vad Radio Råsunda går ut på i alla fall.
Absolut.
Ja, härligt. Hur mår ni?
Det är bra.
Är det bra?
Det är bra.
Du är tejpad över ögonbrynet.
Ja, det var i matchen. Jag fick 3 stygn. Men det är lugnt.
Det är ingen fara.
Nej, det är lugnt.
Det är bra, det är bra. Nabbe, hur mår du?
Jag mår bra. Jag försöker återhämta mig bara.
Ja. Han har lite problem med huvudet, men annars.
Okej. Okay. Är tankarna redan på söndagen?
Nej, så det viktiga är att alltså, återhämta sig sen en dag i taget. Liksom. Mm. Så jag tänker på träningen imorgon bitti.
Mm. Härligt. Jag tänkte så här, båda ni har ju varit AIK innan som sagt. Vad skulle ni säga, vad är ert första intryck av dagens AIK kontra det ni lämnade?
Alltså när det gäller trupp eller när det gäller...
När det gäller helheten, truppen, ledarteamet.
Det känns som att de har gjort om lite mer på Karlberg när det gäller träna med GPS och du vet allt runt omkring maten. Och jag tycker att allt det där på det sättet har höjt sig ett snäpp. Sen också att laget, det är inte så många kvar från, i alla fall när jag var där sist. Sen vet jag inte, Nabbe var ett halvår längre tror jag. Så, men det kommer mycket nya spelare, helt nytt tränarteam. Så att det är sånt som är nytt och det känns bra.
Mm. Är det liksom, är det mer jämförbart med Europa eller världen? Det här proffsiga runt om med liksom nya tekniker när det kommer till träning och sådär. Är det mer likt proffslivet som ni båda har varit med om?
Ja, det är mat varje dag efter träning. Och som Alex sa, han sa nästan allt. Så att det är ett snäpp högre än när vi var där. När vi var där, eller när jag var där också lite efter Alex, det var mest eget ansvar. Typ efter träning, fixa något så här och käka direkt och så och så och så. Men nu känns det som de har tagit upp det ett snäpp. Och det var också en av anledningarna. Man kände att man ville hem. Liksom. Man kände att fan, det kanske blir guld i år. Och det vill man inte missa. Liksom.
Mm. Ja, om vi pratar lite om det. Hur liksom, känslomässigt, hur känns det att ha kommit hem? Vi supportrar är ju väldigt, väldigt glada över att båda ni är hemma. Hur märker man av det? Liksom? Man ser mycket på era liksom, sociala medier och sådär. Är det främst där man märker av att vi AIK är glada?
Alltså, man känner ju så att på Twitter och sådär, på Instagram som du säger, att det är där man får mycket. Och jag tror inte, i alla fall mig personligen, man blir gladare än vad folk kanske tror. Om en liten kommentar eller sånt betyder väldigt mycket. Och jag tror också att det är sånt som har gett under de här åren vi har varit utomlands. Att det har gett att fan, man vill komma hem någon gång och spela för AIK igen. Så att nu när vi är hemma, det känns också som att nu kommer vi inte när vi är 35 år gamla och bara ska ta ut det sista, utan vi är här för att vi är hungriga och vill vara med på den här resan. Så känns det också att få det här lilla nytändningen kanske också och få tillbaka den här hungern som gjorde att vi kom ut i Europa.
Mm. Er förra session och så var vi ju väldigt nära många gånger och vi var ett kontinuerligt topplag, men vad skulle ni säga rent truppmässigt då är liksom den största skillnaden nu mot då? Kan ni peka på några liksom specifika lagdelar eller så som ni känner att här är det mycket bättre eller bättre mot hur det var förut?
2013 så tyckte jag vi hade jättebra mittbackslinje liksom. Och det hade vi i år också. Sen nu har det ju hänt två grejer liksom som är lite jobbiga. Och då helt plötsligt är man inte lika stark där. Men fast vi var det innan. Alltså innan det som hände med Nisse och Jesper. Men förutom det känns det som vi har 7 offensiva spelare som lika gärna kan starta i vilket lag som helst i Allsvenskan. Och bara 2 eller 3 kan spela samtidigt liksom. Så det är tuff konkurrens. Jag tror inte vi har haft så innan. Även fast vi har haft hur många bra spelare som helst. Så jag säger nog den offensiva delen. Anfallarna och de som är lite snedsträck anfallare.
Mm. Ja, men precis. Man kan verkligen säga att du, Nabil, har väl kanske ännu högre konkurrens än vad Alex har nu med allt som har hänt, som du är inne på med Nisse och Jesper. Hur mycket vägde ni in det när ni bestämde er för att komma tillbaka till AIK? Att det finns en väldigt stark konkurrenssituation och alla vill ju spela liksom.
För min personliga, alltså för min del, så var det var mycket snack om typ, vart ska du spela? För wingback tror jag jag inte är. Alltså jag har inget defensivt att göra. Fast jag har lärt mig nu det. Men det var mest... Jag tänkte om jag kan spela fotboll, då ska jag kunna anpassa mig till lag. Jag kan inte gå runt och hoppas på att något lag ska spela med yttrar och lite friare roll. Jag kan inte gå runt och hoppas på det. Så det var perfekt att bara komma hem, prata med både alla tränare och Rickard och bara exakt vad vill ni få ut av mig och bara utföra det liksom. Så det är nytt för mig, men det är inget som jag vill alltså trycka, lägga energi på. Jag vill bara anpassa mig och köra och hjälpa laget att vinna.
Vad säger du Alex om den konkurrenssituation som, ja men åtminstone det var då, när du kom?
Nej, absolut, det var, om man säger det var, men det är fortfarande en konkurrenssituation. Kanske lite mindre nu när olyckligt med Jeppe, men så är fotbollen. Men min tanke när det blev AIK var ändå att få tillbaka den här glädjen, den här motivationen. Och det var den som tog mig mycket hem. Sen vet jag att jag vet också vad jag går för. Så att det är klart, man kan inte bara komma hem och bara tro att allt ska lösas, utan man måste lägga ner jobbet också. Men det är det som drar mig framåt. Att vilja bli bäst hela tiden. Att vilja vara toppen i Allsvenskan. Mm. Som mittback. Så att med det laget vi har och allting också. Det var det som gjorde att man ville vara med på den resan som jag sa tidigare.
Mm. En ganska stor förändring kontra er tid innan var att nu är det en ny tränare i Rickard Norling. Den här korta tiden ändå som ni har varit här nu, var... Hur känner ni där? Är det en stor skillnad mellan Andreas Alm som ni hade och Rickard Norling?
Ja, men jag tycker inte det är så... Alltså, jag har haft så många tränare nu och alla kör sitt sätt. Men om man tar det i kategori så där, så att då är de olika kategorier tycker jag. Typ, om jag hade blivit sjuk kanske jag hade smsat Alm förut. Men nu är det inte så. Nu går man via läkaren eller assisterande och så vidare och så vidare. Så att det finns två kategorier. Och jag har haft Rickards kategori nästan alla gånger jag har varit utomlands. Alltså alla lag jag har varit i liksom. Så det är inget nytt.
Vad är Rickard för kategori menar du?
Nej men typ han har hand om vissa grejer på träningen. Men oftast han går mest runt och kollar. Och om du är sjuk, du ringer inte Rickard liksom.
Mm.
Så du ringer Lucho eller Batros eller Johan eller någon.
Mm.
Men Alm, jag kunde typ smsa, jag mår inte bra idag. Då säger han typ, ja men kom ändå.
Mm. Okej. Och sen är det ett nytt spelsystem också mot vad vi har spelat tidigare i AIK. AIK har nästan alltid varit väldigt klassiskt, rakt 4-4-2. Hur upplever ni den skillnaden?
Nej, för egen del så är det nytt, men det känns bra med nytt faktiskt. Man får komma på något annat, att man får göra inte... Det är lite lättare som mittback faktiskt, när man spelar i alla fall på kanten, att man kan stöta mer, man vet att man har folk bakom som täcker upp, att det är två stycken bakom som täcker upp, än att det bara är en annan mittback. Så att på det sättet är det skönt. Men sen måste man också komma in i hur man ska spela, att kanske för Nabbe, hur han nu är det lite mer centralt, att han ska, vart han ska försvara, vart han ska ta sina löpningar och hitta de ytorna. För mig är det samma sak, att ibland när man vet när man ska gå och bara de här små sakerna, de här små detaljerna. Och jag tycker på det sättet att Rickard, när det gäller detaljer och sånt, är en riktigt bra tränare.
Mm. Ja, men det är ofta bilden som målas upp av Rickard. Ofta när vi liksom amatörkillgissare ska liksom prata om hur Rickard är som tränare och hans taktiska förmåga, så är det ofta att...
Nätrollen.
Exakt, alla ägg på Twitter. när vi agerar experter så... Nej, men att Rickard är väldigt, väldigt noggrann och kanske lite mer detaljstyrd än vad Andreas var. Är det en bild som stämmer?
Ja, det stämmer. För min del i alla fall. Med Alm hade jag lite mer fritt. Nu är det att alla vet vad alla ska göra när bollen är där, och alla vet vad alla ska göra när bollen är där. Och speciellt när vi inte har boll. Och ska jag vara helt ärlig, jag tror det är, fotbollen utvecklas mer och mer varje dag, och vi ser Chelsea, Manchester United, vilka spelare de har, men fortfarande de spelar inom parentes tråkig fotboll.
Mm.
Men jag tycker inte det är tråkig fotboll, jag tycker att det är modern fotboll liksom. Så att alla kan inte spela som Barcelona även fast man vill liksom.
Så, som till exempel men till exempel Örebro-matchen, vi spelade dem hemma mindre och folk tycker, ja men attackera mer, skrika för begår då. Men om inte de kommer till oss, vi leder med 1-0 och vi är i semifinal, varför ska vi göra något så att de ska få chansen? Så att det är så man får tänka lite fotboll. Visst kan det vara lite sämre, men ibland måste man vara lite taktiska när det är så här cupmatch, att vinna eller förlora. Mm. Vinner du så är du vidare, förlorar du så är du ute. Man måste vara lite, det är som Nabe säger, fotbollen har gått framåt. Det är mycket taktik nu i fotboll, att går han, den spelaren i försvaret upp där, då ska du in där. Och att det gör också att på träningarna så känns det som att man är mer påkopplad. Man är med hela tiden och man utvecklas på det sättet, att behålla sitt fokus. Mm. Att minimera misstagen och det sättet. Så att det känns bra, det är roligt, det är nytt.
Mm. För den diskussionen var en del, såg jag på sociala medier och forum och sådär, att man tyckte att de hade en man utvisad, vi borde vunnit med 5-0 och hela den biten. Men samtidigt, vi pratade om det i introt också, Örebro var ju aldrig ens nära. Alltså, det var, ja, Kennedy har något skott som Oskar gör en fin räddning på, men
från en fast situation.
Ja,
så att det är aldrig att de spelade igenom oss när vi stod uppradade med i vår defensiv eller så.
Exakt.
Så att på det sättet tycker jag att det är bra. Men sen tror jag också att nu ser det ut så här den här tiden på säsongen, men att vi fortsätter jobba vidare på det. Sen kanske anfallsspelet, gör vi 5 mål en match och så lossnar det ännu mer. Alltså, det är sånt. Allt måste bara klaffa. Det är mycket nya spelare och det är det vi jobbar på. Ska jag vara helt ärlig, och som jag ofta är, så känns det jävligt positivt för den här säsongen och hur vilka spelare vi har, hur vi bereder oss varje träning och varje match, hur vi får en uppgift och hur vi ska göra för att fullföra den.
Det känns, du var inne på det lite grann Alex, det känns som att 3-5-2 passar dig jävligt bra när du får spela på en av de kanterna. Du är liksom en, det klassiska, du är en modern mittback som är duktig med fötterna och hela den biten, och det känns som att du får ta fram bollen mycket. Man såg det till viss del redan nu mot Örebro, att du kan driva fram bollen och starta upp spelen därifrån. Är det någonting du känner själv, att den rollen, det är någonting du kan axla?
Nu har jag inte spelat så mycket på vänsterkanten i normala fall i en fyrbackslinje, om man säger så. Det har alltid hållit till höger när man är två mittbackar. Så att nu är det lite nytt att man kommer fram med vänsterfoten och sådär, och lite hur man försvarar och sådär. Men annars, som du säger, att det är en trebackslinje, det är, man kan ta lite mer, hur ska man säga, risker. Att, nu såg de inte när jag gjorde
de här. citattecken,
att man kan ta lite mer risker i försvarsspelet. Sen också att i uppspelen, vi är mittbackar, vi ska inte bara för att vi har bollen, att vi måste ta fram och dribbla 5 spelare. Vi ska hålla tempo till passningarna. Vi ska hålla igång laget att hela tiden. Och sen ibland kan vi få bollen, vi sakta ner. Men vår grej är att vi ska hålla tempot. Sen om det finns chansen att ta fram, då tar vi fram. Som jag har lärt mig utomlands, det är nummer 1, det är för mig att försvara. Och sen kommer det andra efterhand.
Mm. Yes. Om vi går in lite på er individuellt då och börjar med Nabil. Hur... Den första kontakten, liksom, nu när det blev konkret att det fanns en öppning för det att komma tillbaka till AIK. Kan du berätta lite om den? Vad sa du och Björn när ni pratade fram och tillbaka?
Alltså, grejen är, jag har haft kontakt med Björn nu kanske 2 fönster i rad. Där han alltid säger, där vi alltid snackar och, liksom, och han är så här, när hade du tänkt att komma hem och skina igen? Så hade vi i somras... Jag kan inte säga att det var nära, men det fanns prat och liksom, och speciellt när det kom ut att jag var klar för Malmö fast jag inte fattade någonting liksom, och då blev det mycket snack också med Björn och så. Men i vintras så var det, jag lämnade ju Hamburg i somras, och då var det, alltså för mig, jag åkte till Schweiz, träffade sportcheftränare, och det var på pappret 100%, alltså allt ska gå min väg. Men sen fick han sparken efter 4 matcher. Och då jag gav upp liksom. Om jag hade 100% på papper den gången och det ändå blev fel, då var det så här, nej, du vet, nu är jag upp. Alltså, jag tror inte på det här med fotboll längre. Och så bara, jag vände hem. Inom parentes, hem. Alltså, det är viktigt, säger jag. Hem till familjen, hem till mitt lag. Jag har alltid sagt, det första jag kommer göra när jag flyttar hem till Sverige, det är att kontakta AIK. om det inte passar AIK kommer jag kolla vidare liksom. Och måste tänka på mig och min familj liksom. Men Björn har alltid varit där för mig och som det fanns öppning, jag tryckte mycket på, är du säker att Norling vill ha mig? Sa han 100%. Och då var det bara att packa och tror jag åkte till Dubai direkt. Och så hade ett bra snack med Norling och så var det bara att anpassa sig till laget och försöka hjälpa nu till all framgång som går liksom.
Mm. Men om du liksom, du pratar lite om Schweiz där och det hopplösa där, men om vi går från början då när du lämnar AIK, hur har din tid varit ute i världen får man ju säga, för du har inte bara varit i Europa.
Nej, jag flyttade från Sverige, från AIK till Saudi. Jag var där i 5 månader. Det gick, kan jag säga, ganska bra. Jag hade lite så här skador och så, men säsongen började inte helt förrän typ, vad ska jag säga, den började i augusti, men det var massa uppehåll hit. Så någon gång i oktober hade lite en skada, missade november, sen var det klart liksom. Och det var det som var tanken, att om inte jag ville vara kvar där, att i alla fall att man skulle komma till en stor klubb efter ett halvår och ändå typ hjälpa familjen lite ekonomiskt. Så det var det som hände. Sen hamnade jag i Hamburg.
Om vi bara bromsar lite där, för det är en marknad som inte är så bekant i Sverige liksom. Man lyssnar på Lunds podcast typ med någon lirare som har varit i Katar, de här länderna, och man får höra historier att det glider ner någon skön shake med typ ett lejon och någon bil typ efter en seger. Är det så också, eller är det bara liksom skrämmande?
Alltså det som var, alltså skillnaden var väl värmen. Jag hade en chaufför.
Och mer.
Så typ innan derbyn, vi hade derby mot typ så här ett lag. Då kunde typ så här, vi har ju tre presidenter. Eller inte presidenter, fan, ja, något sånt där, ägarna eller något sånt. Och alla var så här, en kom, han bara, om ni vinner idag, då får ni, ja, vi säger en summa, jag hittar på nu, 10 kronor. Den andra kommer in, han bara, vinner ni idag, men ni måste passa som Barca, då får ni 20 kronor. Och så kom nästa och bara, jag vill att ni kapar Montari i det andra laget, då får ni 30 000. Eller 30 kronor. Ah. Så att det var roligt. De kan ju inte så mycket fotboll, men det var deras passion liksom. Men jag hade en tränare som var bra. Han var ju Tottenham och Stuttgart och sådana lag. Så han, när jag träffade han i Köpenhamn innan jag gick dit, då sa han så här till mig, jag vill inte att du ska vara här. Han bara, jag vill jobba med dig utanför och på plan. Sen har jag varit i de klubbarna och jag kan hjälpa dig liksom. Vi bryter efter ett halvår. För han sa att min största svaghet var när jag inte har bollen. Du vet, vi hade så också mycket med Alm. Han var tvungen att säga till alla, passa Nabil. Alltså, inte för att det var taktiken, men för att jag skulle få mer boll. För jag har inte den här bästa kroppsspråket, typ så här, visa mig, här passa mig, förstår du? Så han jobbar mycket med mig på och off plan. Och det var det som var grejen. Jag utvecklades, men ingen fattar sånt. Alla var så här, läser media, vad håller han på med hit. Men jag är också en familj och vi, ska jag säga, mina föräldrar jobbar säkert 8-8 varje dag. Så för mig var det en chans att hjälpa dem. Varför inte? Fotboll är inte mitt liv, alltså hela mitt liv liksom. Jag kan lägga av mig fotboll idag och känner ändå att jag har hjälpt mina föräldrar med någonting som ändå har gjort allt för mig. Och för mig var det en säkerhet.
Mm.
Och jag säger inte att det var bara på grund av det, men det var en säkerhet och jag fick en garanti på att efter ett halvår skulle jag kunna komma det jag ville göra liksom.
Mm.
Så då gjorde jag 2 flugor i en smäll. Sen vad som hände i Hamburg, om du vill, jag kan gå in på det också, men ja,
nej men absolut. Jag bara tycker så här lite, hur ser liksom fotbollskulturen ut? För att du AIK och Hamburg, det är 2 storklubbar i sina länder.
Ja.
Hur såg liksom intresset ut? Folk på läktarna och hela den biten?
Alltså det laget jag var i Saudi, de är typ 2 störst kan man säga. Det laget Chippen var i nummer 1 i huvudstaden. Sen var mitt lag nummer 2. Och de har typ 80 000 på derbyn och sånt på läktaren. Så det var stor klubb där också. Så att jag har varit i stora klubbar i de länderna jag har varit i. Sen Grasshoppers är ju flest titlar i Schweiz också. Så att det är också en stor klubb. Fast när jag kom dit så var det lite kris då.
Mm. Men... är det någonting du liksom triggas av? Att
absolut
känna mycket
inte.
Press och att du dras till att spela för stora klubbar?
Alltså, jag ska vara helt ärlig. Märkte jag i Schweiz att fan vad tråkig fotboll är utan fans. För att Grasshoppers, vi hade 4000 på läktaren mot Basel. Jag tänkte, vad händer? Börja typ sätta på sig motivation på YouTube för att vakna innan match.
Gladiator.
Ja, men du vet såna där videor. Typ, oh, look in your eyes. Och du vet vad jag menar. Såna här konstiga videor. För att motivera mig. Jag har aldrig behövt det innan. Så kommer jag hem till Sverige nu. Och då får jag tillbaka den här. Just det, så här var det. Samma sak i Tyskland. Okej, vi möter stora lag, Bayern München och så. Men det är fortfarande inte samma så här. Vi kunde förlora mot ett lag och bara gå hem och alla går till stan. Vi går ut idag liksom. Och det visste jag att det går, det går ju att göra det i Sverige. Men det är fortfarande, man kommer få en och annan typ så här, gå hem och fan ladda om. Eller gå ner i lön. Sådana konstiga grejer. Så du vet, det var lite... allt var nytt för mig, om jag ska vara helt ärlig. Men jag lärde mig, om jag får ta med mig något, så lärde jag mig faktiskt den taktiska och defensiva biten i Tyskland. Jag var i Tyskland 1,5 år, det är ganska mycket. Det är det enda jag lärde mig där. Och jag tror att Rickard fick chock faktiskt. Vi pratade här om dagen. Han sa att han inte, alltså att typ jag gjorde några träningar riktigt bra, felfritt och i defensiven och hur jag rör mig och allt. Och jag förklarar bara att det är det enda jag lärt mig utomlands liksom. Så det.
Om vi går in på liksom din relation med Rickard, och vad, jag antar att ni satt er ner och pratade när du var klar. Vad sa han till dig? Vad vill han få ut av dig?
Vi pratade i Dubai och då sa han att han såg mig som en anfallare. Att jag konkurrerar som anfallare. Sen tror jag med träningar att han har sett något som... ja, för mig spelar ingen roll. Fick jag bestämma, skulle jag spela vänsterytter. Inte behöva jobba hem. Och ja, du fattar. Mm. Men så är det inte. Så jag anpassar mig efter vad tränaren vill. Och han sa att han såg mig som anfallare. Men jag tror att efter träningarna han har sett, så kanske det är bättre att jag kommer... lite rättvänd, lite mer bakifrån. Och då passade den här pocketrollen bra. Och det har gått nu 3 matcher. Och det har gått hyfsat. Det finns växlar kvar. Men ja, dialogen är bra. Och det som känns bra med honom är att... ja, allmänt tycker jag bra i Sverige också är att... de som presterar på träningar och de som är bäst... spelar oftast i Sverige. Det kan jag ge Sverige. Det är stor eloge. I Europa är det mycket vem man har bakom sig, hur mycket pengar de har spenderat på dig och så vidare och så vidare. Här spelar det ingen roll.
Ja, är det mycket så? Är det mycket liksom politik? Och man hör ju ofta, du pratar lite om det, man hör ofta spelare prata om det att jag kom till en klubb och sen hade jag en tränare som gillade mig, sen fick han sparken. Ja, men du vet, hela den grejen, och att man inte får spela någonting efter det, eller så kommer in en ny sportchef som vill ha in sina gubbar och hela den biten. Är det mycket så?
Absolut. Till exempel, om jag fick vara tränare idag och ta över Real Madrid. Jag hade ju, alltså, Benzema hade varit på läktaren. Men han spelar varje match. Så alla tränare är olika liksom. Så att några hade rykt, och så har det varit i mitt fall. Alltså, en tränare kommer och tänker säkert Nabil från Hamburg, han spelar inte sista halva säsongen. Varför hämta förra tränaren han? Jag vill inte ha han, jag vill ha någon annan som jag hade i mitt förra lag och så vidare och så vidare. Så det finns många faktorer, jag kan inte säga exakt vad, men bästa exemplet är att om jag fick ta Real, jag skulle bänka Benzema. Och det är bara min personliga åsikt.
Jag skriver under på Benzema-caset.
Exakt.
Men du har ju lån nu fram till sommaren.
Ja.
Hur liksom, jag antar att du pratar om att du är i nuet och fokuserar på morgondagens träning och sådär. Men vad liksom, om du blickar lite framåt, vad känner du att det finns en öppning för dig i Grasshoppers efter sommaren? Eller liksom vad är ambitionen så?
Alltså jag vet inte hur långt kontrakt jag har exakt. Jag tror att det är 2 år kvar i sommar med Grasshoppers. Men... jag vet inte om man kan säga det här, men jag hoppas såklart att det blir någon, att jag inte behöver åka tillbaks. Sen vart jag hamnar, jag kan inte bestämma, jag har kontrakt och du vet allt, hela köret liksom. Så att man får respektera sitt kontrakt och så får man se i sommar vad som händer. Jag vet att AIK har i alla fall rätt att köpa loss mig Och ja, det, sen får jag försöka bevisa att jag vill, eller jag förtjänar att bli köpt. Sen får vi se vad som dyker upp. Sen vet man aldrig vad som händer. Kanske från en tredje partner liksom. Så att, men presterar jag nu och presterar jag bra och hjälper laget att vinna och allt vad det är, så mår man bra. Det är det viktigaste. Och laget vinner, så att sen det andra löser sig alltid av sig själv. Så det är minsta problemet liksom.
Mm. Härligt. Om vi går över till dig då, Alex. Du får börja med samma fråga som Nabbe. Hur...
Vad var det? Jag glömde.
Vem skulle du bänka i redan?
Det är ingen ny inspelning. Jag har varit här hela tiden.
Nej, men, processen när liksom första kontakten ordentligt togs med Björn och när det fanns en öppning för det att komma hem till AIK igen.
Nej, men det var väl direkt när mitt kontrakt bröts i Turkiet så hörde Björn av sig till min agent och kollade läget. Men ja, han då sa att Skandinavien var inte så aktuellt. Och vi hade ju inte pratat så där om det, utan det var vad han sa, och då körde ju Björn på det. Men efter så sa jag till min agent att man ska aldrig stänga dörrar, man vet aldrig vad som händer. Och det blev väl, vi höll väl kontakten och sådär. Men sen när det hände med Nisse, så var det väl då det blev på riktigt.
Mm. Jag kommer ihåg, jag tror att jag twittrade ut något sen när du var klar, och i och med att allt som hände med Nissa, att det finns nog ingen annan spelare liksom, som jag kan komma på rak arm, som känns så kompatibel att ersätta Nisse. Sen kan ingen ersätta Nisse, men du kanske förstår vad jag menar.
Nej,
med hela liksom ledartypen och den biten och AIK-karaktären. Är det liksom någonting som du känner själv också?
Att nej, jag förstår exakt hur det känns. Som att det spelar ingen roll vem det är, och om det är Sergio Ramos, han är grym, men om han kommer till AIK, jag tror att i början när han är ny och kommer till AIK ska ersätta Nisse, att folk bara, men han är lite vimsig, alltså han är inte samma säkra som Nisse. Alltså det skulle vara svårt att ta
så
till sig.
Såg han skett på sig eller?
Nej, jag kollar inte för det.
Jo, det var du sa det till mig, lögnare.
Nej!
Du sa att Ramos bajsar på sig.
Det var inte jag som sa det.
Okej. Okay.
Nabbe, när du pratar jag är helt...
Alex ljuger.
Nabbe, så vart var vi? Ja, med Nisse-grejen.
Exakt.
Så att på det sättet tror jag att det finns inte någon som kan ersätta Nisse. Han har gjort hur många matcher som helst, grym kapten, och har alltid presterat. Så att, men jag förstår ändå lite när du säger så. Jag har ändå varit här när jag var ung och växte upp här, om man säger så. Så att... Det förstår jag.
Ja. Ja, det är intressant att du säger det, för att hela den här grejen, liksom Stockholmsprägen och lite där linjeblå som var väldigt liksom upphypat så där. Det är lite tillbaka i AIK, vilket många är väldigt väldigt glada över. Hur stor del hade det i att du valde att komma hem, att ja, men Nabil kom tillbaka och Stefan Silva som är vän med båda er och så där.
Jag är röda linjen bara så.
Ja, men så det kommer inte resa.
Ja. Nej, men det är absolut, det är... Nu handlar det inte bara om en transfer, om att min kompis är där och jag ska hem nu. Utan det är mycket faktorer som spelar in. Men det är ju en. Det är ju klart att det gör en mer sugen. Sen vet jag många nu som grabbar som jag känner från förorten som har sagt att vi ska köpa säsongskort i AIK och sådana grejer. Det är nu det gäller. Och de kryper fram och blir värsta AIK-erna som jag inte hade någon aning om. Så att det är klart att det ändras inte bara för mig utan för alla runt om. Mm. För det är ju känt så att AIK ändå varit förortens lag.
Mm. Ja, men verkligen. Men om vi pratar om din tid ute i Europa då. Det känns som att din utlandsår har varit kanske lite stökigare, om du förstår vad jag menar. Med mycket utlåningar och sådär. Kan du berätta lite och ta oss från början när du först går till Besiktas?
Ja, jag gick till Besiktas, sen kom jag där, fick lite oturlig, skadade foten. Kom tillbaka, åkte till U21-EM och vann där. Kom tillbaka till Besiktas, var det ett halvår, gjorde debut i ligan där. Sen blev jag utlånad på vintern till Hannover, gjorde 10 matcher där innan jag otroligt skadade i knät. Men om man säger så, att där var det nog min spelmässigt bästa stund i karriären. Sen i alla fall kom jag tillbaka, åkte till OS med landslaget, och därifrån gick jag från Besiktas på lån till Darmstadt. Spelade där, men det var, jag spelade OK. Det var svårt, det var inte riktigt den typen av fotboll jag hade tänkt att spela.
Både Hannover och Darmstadt var väl bottenlag?
Ja, Hannover låg lite sist när jag kom dit. Men, men det gick bra personligen faktiskt. Sen gick jag till Darmstadt och det är svårt. Det känns som att, lite, som att den klubben hade gått upp till högsta ligan för snabbt. Den hade inte riktigt hunnit med i att växla om till att vara en Bundesliga-klubb. Så att där var det OK, det var inte mer än så. Sen därifrån så tillbaka till Besiktas och sen på utlåning till Rizespor. Och det var väl mest för att det var sista dagen i Turkiet på transferfönstret och jag ville spela matcher. Och,
andra ligan eller?
Andra ligan, men det är en klubb som alltid är uppe i högsta ligan och det är presidenten i Turkiets lag och sådana saker. Så att de har en grym träningsanläggning som är topp i Turkiet.
Mycket fiffel också då, vet man.
Ja, precis. Men det är som Nabbe sa innan, att i Sverige tror jag inte man förstår när det gäller. Det är många spelare som pratar om att tränaren hämtar mig, men sen vill de inte och det blir politik. Och folk i Sverige som inte har upplevt det, eller vet, som är nättrollen och sådär. de vet allt. De tror inte att det funkar så utomlands. Men det är som Nabbe säger. Kommer du till ett... hämtar en tränare och så drar tränaren. Då kommer den nya tränaren bara, ja, men det är den förra tränarens spelare. Det är inte min spelare, så han vill inte ha längre. Eller om en tränare, du ska till ett lag, men du går inte igenom rätt agent till klubben. Eller något. Alltså det är så mycket grejer som spelar in som inte riktigt är på samma sätt i Sverige. Mm. Men i alla fall, spelade i Riese, det gick bra. Tills politiken kom in. Så att jag vet fortfarande inte någonting, men så hände det. Och så ville jag faktiskt, jag var lite trött på den här lånecirkusen hela tiden. Så att jag valde att bryta med Besiktas också.
Men det känns som att Turkiet målas ibland upp som ett så här lite skräckexempel för svenska spelare och säkert andra spelare också, att så här, uteblivna löner och hela den här biten liksom.
Det är normalt när man kommer i början. Alla tror att, typ så här, någon frågar mig, jag har ju ofta fått löner, typ så här, nej men i Besiktas kunde det vara var fjärde månad. Och då är de så här, va? Hur kan det vara så? Men du förstår inte förrän du är där. När du är där, då är det lugnt. Mm. Alltså, det är så det är. Du kommer få dem, men det kan dröja. Men i Rizespor som jag var i sist, där var det varje månad. Så att det är olika från klubb till klubb. För jag tror att de gör något med att låna pengar till banken och de får tillbaka mer ränta och sådär. Så det,
men hur mycket påverkar det liksom en spel? Jag kan ändå tänka mig att det någonstans kanske sätter sig lite i huvudet, att det kan vara lite irriterande att liksom ha det.
Alltså det som är irriterande, det är väl att man ska sitta och hålla koll på allt hela tiden. Det är väl det att de kan, helt plötsligt kan du få en summa som inte ens är din lön. Och det står inte varför du har fått den eller var den är ifrån. Det kan vara någon bonus, men du vet inte var den är ifrån. Så att de lägger in så att man ska bli lite, så här, lite fintad. En zizou som vi kallar det. Så att det är ett speciellt land. Men fotbollen håller på att gå uppåt. Man ser Besiktas nu i Champions League och allting sådär. Så att det är på uppgång.
Ja, men lite blandade resultat då för din del ute i Europa. Men om du skulle peka på någonting som du känner att det här är det jag verkligen har utvecklat och lärt mig främst med din tid ute i Europa.
Dels har jag fått mer erfarenhet, men jag tycker ändå att mitt defensiva spel, jag har blivit rejälare och i närkamper och allt. Blivit en mer försvarare utomlands.
Och en öppen fråga till båda er, så här, när man lämnar AIK och ni blev snabbt liksom två publikfavoriter båda två, hur mycket har ni följt AIK, hur mycket frodas liksom känslorna för klubben liksom, förstår ni vad jag menar?
Alltså för egen del har jag varje, jag tror att det var, vilket år var det? Var det 2016 vi mötte Göteborg hemma i slutet, va?
15 eller?
Nej.
När vi hade chans på guld, eller?
Var det 15?
Visst var det 15? Göteborg kontrollrummet.
Ja, det var 15.
Ja, 15.
Men den där till exempel, då hade vi precis haft match med Besiktas. Och jag satte på datan i bussen för att kolla på den matchen och följa den. Så att varje gång jag haft tillfälle till att se på matchen, när det inte är jag haft träning eller match själv, har jag kollat på varje match.
Mm. Och med dig, den här bilden, hur?
Jag ska vara helt ärlig, jag lämnade väl 2015 på sommaren. Så jag hade, då hade jag bra koll hela resten av den säsongen. Jag och Robin delade C-more-konto, så att den funkade då. Sen året efter blev det mer, man kollade ibland. Och sen nu, förra året, då var det mer att jag kollade den där highlightsen på fotbollskanalen. För jag tror inte C-more-kontot funkar längre.
Men Robin delar med någon annan.
Ja, han har kastat mig. Så. Nej, men alltså, man håller alltid koll. Alltså, men sen att jag inte kollar live, det kan jag inte lova. Men det gjorde jag i alla fall halvåret när jag flyttade. Då kollade jag alla matcher live, alltså på tv eller datan.
Han vill ha medalj där.
Kult. Skulle jag, får man?
Ja.
Hur många matcher, vad är gränsen?
Jag vet inte.
Jag spelar ju fan bara inte så mycket, jag var skadad mycket.
Yes, mitt så här, vi pratade lite om det innan, mitt kanske starkaste minne med båda er från er första session är när ni gör duellen på AIK Play.
Fan, jag trodde du skulle säga långskott eller något.
Alltså, det är så, det är sekundärt
långskott, alltså.
Det är mitt då.
Vilket?
Vadå vilket?
Vilka?
Vadå vilket?
När man snackar om du frågar vem som
hemma,
helst,
Kalmar.
Vem har gjort snyggaste, alltså vem har gjort snyggast målet, då kollar de på oss och bara pff, Milo.
Skämtar du?
Nej.
Kan vi rösta? Går det att rösta?
Var det inte du har ju ett par i och för sig.
Ja, ett
jag
par.
Tänker på något. Vilka har mer?
Ja, är det inte Helsingborg hemma? Visst, när du driver in från sidan.
Ja, den där. Ja, men det tog inte i så mycket.
Målvaktstabbe. Ja, det är inte ribban.
Han är ju målvaktslandslaget, eller?
Per Hansson?
Ja.
Nej, det var ett par år sedan.
Vad heter han?
Oh, TB3. Uh-huh.
Jag vill att man röstar. Alltså, skämtar
du? Vi lägger upp en poll på våran Twitter.
Ja, gör det. Yep.
Så får folk gå in och rösta.
Nabbes mot...
Vilken av dem? Det är bara välja.
Nabbes mot någon träningsmatch.
Mot Kalmar hemma.
Ja.
Ja. Eller, vilken menar du? Malmö frisparken? Eller Helsingborg? Eller...
Men du kan ju inte ta skott som målvakten touchar och sånt.
Vem touchar målvakt?
I Malmö med frisparken.
Touchar han den?
Ja.
Ingen touchar den. Jag kan garantera dig det. Jo. Men han kanske är också dålig. En annan som står målvakt nu i landslaget.
Jag sa inte att han var dålig.
Nej, målvaktstabbet
är
allt.
Vad är det Nabbe håller på med? Han försöker sätta dit mig.
Ja, ni har ju...
ut Nabbe. Jag försöker rösta ut Nabbe på vår WhatsApp-grupp med laget.
Hur blir det då?
Paul,
har någon bakom?
Jag har försökt dra upp den två gånger. Kan man få rösta ut honom?
Ingen resultat.
Jag ska lägga en poll.
Ja, det är bra. Vi får köra upp en poll på Radio Rosernas Twitter, så får vi se vad folket tycker. Jason Nabbe, Bahuis fiskrecept. Som en straff från Marcus Jonsson, jag är 100%. Jag är fel pass från Ibrahim Moro. En frispark från Ivan Oboro. Men i alla fall, jag tänkte att vi ska köra en duellen 2.0. Tyvärr har vi inte bild, vilket gör ganska mycket liksom, när man vill ju se när Alex vänder ryggen till och Nabbe drar ut kniven och hela den biten. Men ni får nöja er med poddformat.
Vad menar du att du har kniv på dig?
Nej, du sa ju
jag menar att Nabbe har kniv på
dig. Vad var det jag sa? Typ du är...
Du är för smal.
Ja, du är för smal.
Och du bara, bror.
Han har ju tics. Han och Stefan Silva och Yasin syr in sina t-shirtar. Det kallar jag tics.
Men vem har gjort det?
Du och Yasin och Stefan.
I armarna, eller?
Ja, de tycker...
Alla som
nej, stopp.
Till alla som lyssnar, jag vill bara säga en
stopp.
Sak.
Jag vill bara,
nej,
säga,
jag vill
en
bara
sak.
Säga en sak.
Kolla nu, han kommer säga...
Nej, men vad kommer jag säga?
Men vänta,
du ska säga såhär. Nabbe.
Lyssna bara på 10% han vill säga.
Precis. Till alla Radio Råsundas lyssnare. Tro bara på 90%. Det 95% av det Nabil Bahoui säger är en ren lögn. Det är alltså är något man...
Är du klar?
Det är något man... 5% är sanning.
Är du klar?
Och det är krydd.
Är du klar?
Tack. Nu kör vi.
Stefan Silva, Alex Milosevic och Yasin. De tre gillar att sy in sina armar för att de tror att människor kollar på deras armar. Bara så alla vet.
Mm.
Kan vara bra vet.
Yasin, det passar in på Yasin, men... Ja.
Men jag vet, han drar alla sig genom, alltså, jag orkar inte mer.
Det stämmer inte.
Kan vi inte rösta ut någon? Radio Råsunda, klipp bort
han. Vi får känna som Paul också.
Trött på han.
Det blir mycket klippjobb för Andreas ut i studion.
Lägg upp allt bara, klipp inget.
All right. Nej, men så att vi kör en 2.0 här. Det är lite blandade frågor, högt och lågt. Men okej, första är i alla fall så här. Hela ledarteamet åker på en influensa inför en viktig match. Och någon av er två ska leda laget som tränare vid sidlinjen.
Det är jag.
Bror, kolla. Jag ska vara ärlig nu. Låt mig vara ärlig nu. Kolla. När jag, innan jag var i AIK. Jag är sist. Alltså, absolut sist. Alltså, jag har för mycket problem själv. För att ta hand om andras problem. Men bror, du kände idag, när du hoppade in i matchen, alltså, du kände, alltså, du hörde pratet och allt. Alltså, bror, det är jag 100%. Jag bara höll alla lagdelar. Alex går ut, blöder igen. Lundström, flytta in. Nu är vi bara fyra. Flytta in. Adu, hey, please, come back a little bit.
Vad sa du med Adu på
spindel
engelska?
Spindel i nätet.
Fan, så snälla.
Spiderman.
Här i vårt lag, man pratar engelska. Du kan inte engelska först och främst. Snacka lite engelska då.
Fuck you.
Nej, cut. Han är knäppt, den här killen alltså. Nej, men jag tycker jag har allt. Jag har mitt lag som jag är coach av i Rissne. Sen brukar jag göra...
Hur går det för dem?
När jag är hemma på sommaren, då hade vi 5 matcher.
Men vad är det för tränare som kommer och går?
Ja, men jag har väl ett liv också.
Ja, men vad fan, ta inte över jobbet då.
Fem, ta över jobbet? Det är min klubb. Ja. 5 matcher.
Vad äger du?
4 vinster, 1 förlust. Förlusten, det var på... Alltså, vi mötte ett lag, de hade kanske... Alltså 30 cm högt gräs. Det åkte Viking Line-båtar. Det var borta i Åkersberga typ. Uff. Österåker, längre bort där. De gjorde mål in till fjärde på ett långt inkast.
Ja,
det är jag sa till grabbarna det är bra. Vi hade inga avbytare, 35 grader.
Okej, okay, så att, ja, det, jag förväntar mig lite att det blir så här. Vi kommer inte riktigt överens. Men vi går vidare till nästa. AIK Hockey ber om förstärkning till en match. Och ni får välja vem som helst i hela laget, inte bara mellan er två. Som ska förstärka hockeylaget. Vem blir det? Vem har mest hockeyaura i?
Som kan spela hockey vanligtvis? Eller,
alltså, om ni vet, eller om det är någon som liksom...
Hade det varit bandy, alltså på mark, då hade jag tagit mig själv. Men nu när det är hockey så... Pff, alltså sådana här... Alltså, jag ser...
Vad?
Okej,
okay, om det var boxning då hade jag tagit mig själv. Men
hallå, vadå? Bandy och hockey, det är nästan samma. Det är
is. Skridsko. Bandy, okej.
Okay. Ja,
vilken bandy? Alltså den med stora målen? Det är ju skridskor.
Nej, den på...
Du menar innebandy?
Nej, ute. Fast, alltså...
Ja, men då, på is eller på... Alltså...
Nej, fan, skolgården.
Ah, innebandy.
Ja,
innebandy.
Ja, fast ute.
Asch!
Innebandy fast ute. Fast ute.
Okej, men...
Jag säger så här.
Jag tror...
Jag typ... Jag känner inte alla riktigt bra än för att kunna veta hur de är på fritiden. Men jag säger Robert Taylor eller Kristoffer Olsson.
Mm. Ja, men Robert Taylor, han är finne, han borde kunna.
Ja, men
jag säger vad jag tror.
Ja, jag vill veta varför.
Ja, det känns så. Min känsla.
Din känsla.
Han är för tunn ju,
Koffe. Va? Alltså,
men han kan vara en sån där ettrig, du vet.
Ettrig.
Ja.
Alltså måste han kunna, vem jag tror kan åka
skridskor. Ja, vem du tror.
Jag tror vi ska ta in Stam.
Ja,
han kanske är i mål, tror jag.
Ja. Ja, det är frågan vilken nationalitet som tar över där. Om han har det kanadensiska eller grekiska.
Pertan.
Han gillar ju hockey.
Pertan.
Han håller på Philadelphia.
Ja, han vet säkert så här, taktik och sådär. Han skulle nog kunna hjälpa dem.
Pertan är alltid bra. Ja, men det är bra.
Ja,
Stefanelli har ju varit och kollat mycket hockey annars. Vad tror ni om hans?
Jag har också kollat hockey, men jag kan inte...
Vad tror ni om hans kunskaper på isen? Alltså, det är svårt att se att han kan slå
kan man, ett par kan gillar. Man åka djupled?
han behöver sån här,
nej,
som kids.
Han är från Sydamerika.
En sån stol typ som han åker och håller.
Han är från Sydamerika.
Nej, Sydamerika.
Yes, nästa. Vi förutsätter att efter era spelarkarriärer, båda ni skriver en verkligen öppen självbiografi. Om ert liv, karriären, allting. Ett år senare, efter att ni har släppt boken. Vem har sålt mest?
Bror, kolla, jag ska säga sanningen nu.
Han vill alltid säga, kolla, titta. Innan
kolla, jag ska säga bara.
Säg bara ditt, så alltså, du säger mitt. Bror, det är inte en beef.
Du har blivit serverad mycket. Alltså, vet du vad jag har gått igenom? Jag har hoppat över människor för att komma dit jag är idag. Alltså, bror, skämtar du med mig? Alex, alltså det är en sån här...
Vänta.
Du får mat serverad, alltså du har bestick, alltså folk har lyft dig upp. Sen jag var liten, alla har pratat om Alex, serbiska landslaget när vi var 12 år. Det fanns inte ens landslag, du var i landslag. bror, jag är rakt ifrån källan. Alltså källan.
Ja, vilken alltså, källa är det? Här började RIS 9F, gick till Vasalund, Rinkeby, spelade åtta på grusdagen.
Jo, men du har alltid varit sådär, Alex, förstår du?
Nej, men det är...
Jag är sådär, jag är emot alla odds.
Grejen alltså, är, alltså håller han sig till sanningen i sin bok, då...
Det är det. Nej. Det kommer värsta historien, ingenting sådär.
Nej, men nej, jag skojar. Nabi är ärlig. Men svårt att svara på faktiskt. Ja. Nabi har nog mycket att berätta, men...
Har han rätt i det att så här, du har...
Ja,
där kommer bestick. De där, jag har ju precis sagt det till dig. De är 95%.
Nej, jag överdrev lite att du har blivit serverad. För jag vet ju inte exakt vad du har gått igenom. Men jag ser ju, när vi var små, det var alltid sådär.
Men hur, du är en större talang än mig, eller? Alltså ja, fotbollsmässigt.
Men bro, jag, men det är det jag undrar lite.
Det är det jag menar.
Men
jag
vet vad jag menar, jag kan berätta. Alltså, jag kommer hänga ut människor när jag lägger av. Men jag, inte
jag
nu,
vet.
Jag måste vara
jag vet en.
Alltså, jag har haft folk emot mig. Alltså såhär, typ. Det går lite bra, typ ett lag hör av sig. Nej, ta inte Nabil, han har mentala problem. Nej, han är problembarn. Alltså jag har haft så många människor emot mig som det ska bli hämnd mot det här året. Speciellt det här året.
Det här året. Måste vara någon som är nära.
Så alltså, det kommer nära, vissa matcher, men... jag kanske är Adebayor-målgesten och då vet ni varför.
Okay. Vad fint ändå. Fan, man gillar den målgesten. Alltså.
Okej. Okay.
Ja, men det är bra. Nästa. Det är final i Svenska Cupen, vilket kan hända snart förhoppningsvis. Och det går till straffläggning. En straff kvar, avgörande. Nabil eller Alex?
Nabbe. Ja,
kan du inte slå straffar?
Jo, jag kan slå straffar, men Nabbe. Mm. Jag kan ta den, men...
Ibland, det är bättre att vara tyst. Vet. Låt
har du slagit någon straff?
Jag?
Uh-huh.
Ja. 100%.
Ja, du har missat han skulle ju. Sandviken, visst?
Ja, jag missade en.
Sandviken, det där kommer folk fortfarande ihåg.
Ah,
eller?
Shit.
Kommer du ihåg Sandviken? Vänta. Ja, just det, blev...
Du chokar ju lite mot...
Det blev 2-2.
Du chokar ju lite mot Halmstad.
Jag gjorde två
mål. Du skulle ju ta mot Halmstad, men du chokar väl?
När Halmstad?
Nu fick vi inte straff mot Halmstad.
Nu senast.
Bror, jag pratar med Tarik. Han behöver bra start. Ja, han är nytt land, nytt. Alltså, allt är nytt. Jag bara tar den, bror. Fan, måste hjälpa varandra.
Nej, det är rätt. Du är en lagspelare.
Nej, Sandviken. Ja, just det. Det stod 2-2.
Gjorde inte du två mål?
Jo, just det. Så var det. Och sen blev det förläggning och så hoppade jag över några straffskit där och missade. Nej, det var inget roligt. Men jag satt Helsingborg hemma, om jag minns. Och så hade vi någon Europa League-kval mot något finsk lag. Det var en jättetuff match.
Ja, borta,
och satt där den bara lite lätt.
Ja. Ja, men då så. Då är det ändå helt okej. Okay,
Nabbe. För att han är offensiv också. Jag kan ta straffar, men...
Just.
Jag tog en mot Östersund 2014. Efter säsongen. Träningsmatch.
Okej. Okay. Ja, det minns jag inte.
Rykte. Får man se vad ett rykte säger?
Mm. Nej, men...
Okej, okay, då skitsamma.
Jo, kör.
Alltså, i EM-straffläggningen. Ja. Att du typ inte att du hoppades att du inte skulle få... Alltså det var din tur efter
det. Var min tur om han skulle sätta den.
Ja, och du typ så här, hoppas inte.
Nej, jag skulle chippa.
Du skulle chippa?
Jag skulle chippa.
Okej.
Okay. Ja, det är bra. Är Tarek, är han straffskytt? Är det någonting
alltså ska jag vara helt ärlig, jag kan bara säga så här. Alltså de två senaste matcherna har stått Tarek och sen Nabil. Förstår du? Men mot Halmstad, jag kände så här att det är viktigt med en bra start. Mm. Du vet... Jag vet hur det är, om man börjar och det är jobbigt, då blir det stämpel direkt. I den där gula hemsidan.
Det är bra.
Nu vet du vad jag menar.
Ja, amen. Där alla vet allt. Okej, okay, men senast ni körde duellen så fick ni frågan om vem ni inte skulle ringa i Postkodmiljonären. Ja. Nabbe visste inte riktigt vad det var då. Men okay, du har koll. Men vem skulle ni ringa då i laget om ni satt i heta stolen?
Jag kan säga både. Alltså, så här, vem jag inte och vem jag skulle.
Vem inte?
Adu.
Nej.
Vadå nej?
Jag vet det, jag försöker tänka.
Och sen den jag hade ringt är...
Oskar.
Ja, målvakten, exakt. Mm. Oskar.
Han känns väldigt klok trots sin ålder.
Han vet mycket, han vet. Speciellt alla gator i stan, det är sjukt han vet alla.
Och flygplan.
Flygplan, det är det är sjukt alltså.
Vem jag inte... Jag vet inte vem jag inte ringer faktiskt. Jag hade nog inte ringt Denny.
Inte Denny?
Nej.
Okej.
Okay. Ja, jag hade inte ringt Denny.
vem i laget har sämst musiksmak? Rent subjektivt då?
Taylor.
Taylor, yeah. Vad lyssnar han på?
Jag vet inte vad det är, men det låter, ja,
så här, finsk, låter inte folk bra.
Nej, nej, det är typ
ni sitter,
techno.
Ni sitter ju Johoba här ute i studion.
Country techno.
Country techno.
Country techno.
Ja, fan. Jag vet alltså, inte vad country techno är, men det lät så
först dåligt gitarr, som det. Och sen blir det så här studs.
Vad heter det?
Gitarr.
Ah, gitarr.
International. Ja, ah, det är bra. Inte, vad säger du, Nabe?
Ah, ja, Taylor alltså, också. Han och, ah, han, alltså, jag har bara sett, jag har bara hört Johan, alltså tränaren, fystränaren. Och sen har jag varit tvungen att ta över ibland. Och så har det varit faktiskt Taylor. Och han är ingen bra.
Nej. Det känns ju annars som att båda ni är rätt snabba på att koppla jauxladden. Till högtalaren.
Alltså inte Alex, inte Alex faktiskt.
Nej, jag tappat det.
Jag har faktiskt tagit taktpinnen lite. Alltså jag har blivit, alltså jag har mognat nu. Alltså förut så jag skulle inte dela med mig liksom. Men nu gör jag det.
Vad blir det då när du får styra?
Jag är allätare. Jag ger en låt till Stefan Eli och Spanjorerna. Mm. Så där lite på kitot.
Han vill bli omtyckt överallt. Och sen, han vill bli omtyckt överallt. Så han kör typ så Drake som alla gillar.
Nej,
det är
nej,
ingen så här
nej,
svår, nej, nej. Han går ut på djupt vatten.
Nej, det stämmer inte. För jag, oftast, jag brukar lägga typ så här en, två afrikanska. Typ så här sjömusik. Alla gillar. Men Ado blir glad. Speciellt till Ado, förstår du? Sen lägger jag en för allmänheten. Och då är det Drake, förstår du? Då blir alla glada.
Ja.
Men sen lägger jag typ så här svensk hiphop, då blir typ så här Stefan och Alex glada så där. Ja, förstår. Mm. Så det, jag försöker ge alla varsin liksom.
Vad blir det då? Är det någonting utifrån Bredäng liksom? Är det Ison och Fille eller
vet, de gillar mycket svensk hiphop, lite aggressivt. Gangsterrap. Är det okej, okay, så?
Det är bra.
Ja.
Det är bra. Härligt. Okay. Den här är intressant. Jag ser fram emot att ni ska få argumentera lite. En kebab på Rissne pizzeria eller pappa special?
Pappa special.
Det viker pappa direkt.
Ja.
Är det så?
Ja.
Är den så bra? Jag har aldrig ätit den själv.
Alltså,
vissa hyllar den, vissa säger att den är överskattad.
Nej, jag vet inte, men jag har ätit den, är grym. Men det var, alltså, juristen var länge sedan åt.
Ja, det är så.
Ja.
Jag säger nog Rissne.
Ni byter liksom.
Vad händer?
Ja, det har hänt något.
Det har hänt någon intrig. Vad har ni för strej eller då?
Det finns folk, de vill gå dit och ta ner den alltså. Det är så illa. Då förstår ni. Gå, nej, jag kan inte säga.
Vi kan gå vidare.
Jag tror Rissnes kebab är bättre. Försök läsa mellan raderna.
Ja, det är bra. All right. Vi börjar med Nabbe. Du, säger en sak om Alex som du väldigt få vet om. Liksom gemene AIK-are.
Alltså man,
någon egenskap?
Alla vet liksom ju allt. Han är mest inne i sin telefon. Osocial. Det smsas hela tiden.
Men
han, det vet alla.
Ja.
Det har jag sagt innan.
Ja, exakt.
Han gymmar mycket armar. Som jag var inne på innan.
Disco-gymmet.
Ja, det. Men han har blivit lite mer seriös. Alltså, han är nästan nära mig. Alltså på att vara seriös. Utanför plan. Typ så här, och stanna efter träningen. Han kommer i tid. Han är tidig i frukost. Alltså han är nästan den som kan, alltså, vara så här. Och, ja, idag kommer jag före dig, Nabil. Annars brukar jag alltid vara först och gå sist.
Mm.
Så han har faktiskt blivit mer professionell. Och det trodde jag inte om han. Förut var det mer gymma armar. Ta sig till Hornsberg liksom. Så, men det, man mognar liksom. Man, ja. Så det är jag honom. Han är mer professionell som alla hör.
Okay. Alex då, var någonting om Nabbe som man inte vet
alla om. Vet, han sover med täckjacka.
Ja, men det vet
vi. Vadå täckjacka? Overall?
Ja, men det måste jag ta upp igen. Han sover.
Du blev i Dubai också, eller?
Ja, det måste han. Ja. Jag var inte med i Dubai. Men det tror jag.
Ja. Kolla, alltså, men nu är vi Nabbe där igen. Alltså,
nu är vi där igen att han kommer in, alltså, och jag pratar.
Jag sover med en mjukis overall. Är det konstigt?
Vem sover med mjukis overall?
Nej, inte jag.
Han, vad heter? Nej, jag kan inte säga hans namn. Men en i laget sover naken. Alltså, jag hade skickat ut han.
Du måste säga det här.
Nej, det blir uthängning. Men det är en av armyligan, kan jag säga.
Okay.
Han sover naken. Och det är för mig helt sjukt. Okej. Okay? Men sen är det konstigt. Nu skrattar alla åt att jag har en mjukis overall. Alltså, ni vet overall när ni joggar. En sån sover jag med. Ibland lägger jag luva också för säkerhets skull.
Ibland lägger jag luva. Det är varje gång han lägger luva. Han låser luvan. Så att man bara ser hans ögon. Så att det är sjukt. Han andas högt också.
Men det här, det vet vi om.
Nej, det var jag.
Har han förändrats någonting?
Det är tvärtom. Det var han som andades högt.
Ja, det var han som, just
det. Han tar mina ord.
Ja, du har kontrat tillbaka med den nu, så här, 6 år senare.
Du skulle säga vad som var, alltså, bra.
Någonting som han inte satt ju och sågade mig i 10 ord av
att du är osocial och är inne i din telefon. Det är ju
när jag har varit, jag lämnar alltid min telefon. Och när jag är i gymmet och sådär. Så att det är inga problem. Men det är Nabbe och jag. Vi är samma faktiskt där när det kommer till... Vi är oftast de som är tidigast till frukosten. Och går sist hem.
Så är det nästan. Jag går alltid hem sist. Det
är ofta så.
Tryck på det.
Mm. Ja, det är bra. Ni brukar ju ofta värma upp i träningar så där med apan i mitten eller ringen eller vad man ska kalla det. Vem av er två först och främst får spendera mest tid i ringen?
Inte jag.
Och vem annars övrigt i laget får spendera mest tid i ringen?
Men jag det måste jag ge mig själv på kvadd och så där, där är jag bra.
Ja. Stämmer det, Nalle?
Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är bättre att vi går på den som är mest i mitten och...
Det är Stam och Henok. I alla fall i min kvadde.
I min kvadde är det...
Är det alltid samma som kör, eller?
Nej, alltså, körde oftast, idag och då jag minner från idag.
Så. Ja, Stam oftast... kan man ju ana. Det ser man ju. De gånger man har varit på Karlberg.
Nej, men Stam kan chocka ibland. Är det så? Med att säga, ja, men nu senast då är det han och Henok.
Okej.
Okay. Ja, i alla fall idag.
Ja.
Sen vet jag inte hur det ser ut.
Alltså oftast, det är 3 kvadrater och så går man oftast med dem man brukar gå till. Och Alex brukar vara med armligan och typ Henok och Stam.
Det är ju konstigt när vi var med varandra sist.
Jo, men förra...
Alltså Nabbe är sån här...
Hallå, idag?
Vad kallar man en sån här? Propaganda? Alltså, ja, jag vet.
Prata som man förstår.
Ja, men alla förstår, det är bara inte du.
Ja, lyssna.
Ja.
Och så, jag brukar vara med Anton... Förut i alla fall, mer Anton, Noah, Niklas och de här framtiden. Jag gillar att ta hand om dem, förstår du? Så, men idag hade vi en sån, typ jag, Anton och de grabbarna. Då var Taylor inne mycket och Buddha, målvakten.
Mm.
Då de var mest.
Sa han något då?
Vadå?
Buddha.
Jag tror inte det. Ja, shitballs. Han gick alltid in så bara, I get shitballs.
Är han tyst av sig eller vad?
Buddha?
Ja.
Fråga Nabbe.
Vadå fråga Nabbe? Jag har hört från varje träning, du vet sådana här dagen efter match, när det är så här krig, de som inte kanske spelar mycket eller var skadade eller så. Då hör jag mycket så här, vänta bara när du får ha Buddha i laget. Han kommer, alltså han bara pratar och alltså skriker. Tydligen han skriker skitmycket på alla, så det... Men jag tycker det är bra att ha en sån bakifrån liksom.
Ja. Kan det känns väl tryggt.
Ja, exakt.
Att höra någon bakifrån.
Ja, vi behöver. Det känns som det behövs ibland.
Mm.
Vi har Oscar som är lite lugn.
Mm.
Och så har du tvärtom. Så det är bra att välja på liksom.
Nej, det är bra. Han pratar mycket, han styr. Så att, nej, det är bra. Han pratar.
Mm, härligt. Också den sista frågan då i duellen. Lite återkopplande till er första duell. Men nu är UFC-match 2-2. Bredäng med Nabbe och Rasmus mot Alex och Stefan.
Alltså, det där alltså... Ja, Stefan, måste jag vara ärlig, han är bra.
Är han bra?
Han är bra. Det måste jag ge han.
Bra på att gymma armar, eller vad menar du?
Nej, men Stefan är bra. Han är,
bra på att gymma armar?
Han kan vara, man kan tro att han är liten och inte så mycket.
Han har huvudet, han har det mentala.
Nej, men jag kommer ihåg när vi tränade thai-boxning. När jag körde mycket thai-boxning och Stefan kom och han körde och vi sparrade sådär. Han är riktigt bra. Så han har kört mycket när han var liten.
Mm.
Sen vet jag inte, Rabbe, hur han är. Men han är väl från Alby? Är Rabbe från Bredäng?
Röda linjen, bro.
Okej, röda linjen. Så att jag tror på oss.
Ja.
Kolla så här, vi ser så här. Jag och Rasmus mot Alex. Alltså jag tar båda er. Alltså en mot en. Men sen måste jag ju matcha Rasmus.
Men han känns ändå ganska liksom... Han känns ganska stark, eller?
Ja, han är snabb. Speed kills.
Vad fan ska han springa runt i ringen, eller?
Men vadå?
Trötta ut det.
Vänta, vet du bättre än Muhammad Ali? Vet du bättre än Muhammad Ali? Säg bara jag eller nej. Vet du bättre om fighting än Muhammad
vadå?
Ali?
Vadå? Sprang Muhammad, var Muhammad
nej,
Ali snabb
sa,
och sprang
han runt? Sa speed kills.
Ja, men snabb är så.
Det spelar ingen roll, han kan vara snabb så.
Alltså, jag är så trött. Ja, i alla fall, mycket har vi kvar med en Nabbe? Alltså.
Jag säger så här, med en bra matchup. Alltså, om nu, vi säger nu, jag ser Alex som ett större hot än Stefan. Fattar ingenting om vad Stefan är bra på. Men jag tar Alex. Det går ganska fort. Får man hjälpa den andra? Ja, men då har vi det.
Då är det lugnt.
Då är det lugnt. Röda linjen.
Ja. Det är två faktiskt klassiska AIK-delar. Bredäng, många AIK, jag har många vänner som är från Bredäng.
Stämmer.
Och Västerort också. Är det liksom, gnabbas ni mycket?
Alltså jag har hört att alla i Rissne är djurgårdare faktiskt.
Nej, det stämmer inte.
Stämmer inte?
Nej.
Aha. Nej, där jag bor i alla fall, i närheten i alla fall, runt omkring. Det är mest, alltså nu pratar vi runt omkring.
Ja.
Mest typ Hammarby. Men just Bredäng.
Ja.
Där är det bara AIK. Hallå, alla de här SLO och de här, de är bredängare alltså. Ja, de är från Bredäng, allihopa. Så säg något, vad var det?
Jag kan säga.
Ja, vad?
Ta det sen.
Kolla, alltså.
Ja, men det är bra.
Nej, men jag kan inte ta det här.
Va, men det är ju, vadå,
typ så här. Katta då,
typ så här, han som är längst fram när de slåss.
Aha, exakt.
Ja, exakt. Se, där har vi den. Fy fan, alltså.
Där går vi vidare. Det är bra, grabbar. Fan, det här blev ju bra duellen också. Men bara liksom blicka framåt lite nu, närmast. Söndag. Vad är era känslor inför derbyt?
Det ska bli roligt faktiskt. Det är skönt att det kommer igång direkt med en sån här stor match. Och jag hoppas verkligen att, ska man säga, att vi verkligen ser seriöst. Inte bara vi i laget, för det gör vi redan. Men att alla supportrar kommer till matchen. Att det verkligen kommer mycket folk. Och att vi visar på riktigt. För att jag vill också visa till mina vänner som inte brukar gå på AIK-matcher vilka vi är.
Vilka som nummer ett i Stockholm.
Exakt.
Ja. Ja, nej, men Nabbe, vad har du liksom för känsla kring derbyn och sådär?
Ja, vad ska vi säga? Jag har...
Du har gjort ett par mål, eller?
Det kan man säga. Jag tror jag är på...
Han gör bara mål i derbyn.
Fjärde i rad.
Ja.
Så om det blir nu blir det femte i rad.
Ja.
Nej, men det, du vet, nu är det inte så viktigt vem som gör mål. Jag firar typ som om jag gjorde mål när Tarik gjorde mål senast. Så det är mer att laget ska vinna. Sen tror jag att det är bra att säga liksom. Du vet, med vårt nya sätt att spela som jag tror på liksom är mer vinnande väg. Alltså att man vinner på det. Så måste alla förstå att lag kan komma till Friends Arena och ha en spelidé med att vi backar.
Mm.
Så kommer fansen bua och så kommer AIK vara tvungna att gå fram och så kommer de här... kontringarna. Exakt. Och så kommer det mål och så. Så det kan vara bra, jag vet inte hur många som lyssnar på den här podden, men det kan vara bra att veta det och ha det i baktanken, att lag tror på det.
De som Nabbe säger, jag tror också att eftersom alla vet vilka fans vi har, vilket stöd vi har, att de tänker, låt oss få deras fans att vända sig emot dem i laget så att de får press därifrån, att de blir tvungna att gå fram och då hittar vi hålen.
Mm.
Att vi alltid, som Nabbe säger, exakt, det är helt rätt.
Så inte för att jag vill försvara något, eller alltså typ, jag tror att med tiden, för att om du tar över ett lag eller om du har ett nytt lag, det första du gör är att gå igenom defensiven. Och det är en försäsong. Normalt nu är vi i Kina eller vad fan vi var för några år sedan och tränar och spelar träningsmatch mot Åbo på Skytteholm. Men nu är vi helt plötsligt inne i Svenska Cupen, så att det kanske inte ser ut som vi vill att det ska se ut, men att folk har lite tålamod. Men det viktiga, det jag försöker säga bara, är att det finns en tanke med allt. Och om alla fick bestämma skulle vi vinna varje match med 5-0. Men nu är det inte så. Nu är det att vi börjar från bakifrån. När det sitter så kan man utveckla det som kommer framifrån och så kommer det andra. Men det viktigaste av allt är att vi vinner. Liksom.
Precis, det är resultatet som räknas. Exakt. Jag tror att vinner vi på söndag så skiter man egentligen i hur det har sett ut.
Exakt.
Men det är intressant, för vi har pratat om det många gånger här också.
Ja.
Framförallt sen Rickard kom tillbaka. Att, jag tror att vi AIK-supportrar skulle må bra av att liksom sätta oss in och försöka förstå lite rent Exakt. Taktiskt. Hur man vill spela. För att många är ju liksom att så här, man börjar bua efter 10 minuter om vi inte har 90% bollinnehav.
Ja.
Men att det kan också vara en del av spelet. Nej, och det är som man
var
vill
innan
spela.
Innan 98?
Innan vadå?
Var SM-guld 98?
Ja.
Ja, var det inte då att det var inte mycket mål för
ja, det, jag tror att jag gjorde den så här 27 många, mål på 30 gånger typ.
Ja, och 2009, hur var det?
Också ganska målsnålt.
Ja, men mycket alla, mål. Nu i efterhand kommer vi inte ihåg hur många mål vi gjorde det året, utan vi kommer bara ihåg att vi tog guld.
Exakt, men det året vi kom, vad var det, 2014 eller något, då gjorde vi typ mest mål i Allsvenskan, men vi vann inte ligan.
Exakt.
Alltså, så det är bara... Jag gillar offensiv fotboll, men jag föredrar att vinna än att typ förlora 5-4.
Att man är, att alla går åt ett håll.
För att, sista grejen, förlåt jag pratar mycket nu, men ni hör, det är en ny Nabil. Med det stödet vi har, och om vi ska få ihop allt och göra det till alla hoppas och alla tror, och det alla alltid, varje år så förväntar man sig guld, men det känns lite extra i år, det, som supporter ser det också. Så tillsammans med fansen, tillsammans allihopa, runt, oavsett vad som händer, för det händer alltid något runt AIK. Någon som kollar nu, Jesper, Nisse och hit dit, men ändå, det enda klubben som klarar det känns det som är vi. Och kan vi alla bara föra åt samma håll, så finns det faktiskt en bättre chans än innan att vi tar hem det i år. Och det hoppas jag alla förstår och kan göra sitt yttersta. Köp årskort om inte man kan, köp en biljett och skriv till mig, jag kan kanske ha en biljett över hit dit. Vi bara försöker alla enas.
Nu är det många som kommer skriva.
Hallå, skriv, ja, vadå? Det finns en kille, jag vill bara berätta, en supporter en gång, han bara, jag har ljugit för en tjej att jag känner dig och typ, kan du fixa biljett? Ja, 100%, möt mig. Eller, alltså, förstår du, jag är inte efter, alltså, så här, jag är inte Justin Bieber, vem är jag liksom? Jag var som han för några år sedan. Så alla enas, oavsett vad som händer, vad som skrivs hit och dit, och så bara mot målet liksom. Det är vad jag tycker.
Fint, fan, jag tycker att vi avslutar med de
riktigt,
orden.
Riktigt bra, det är applåden.
Nu vet ni vem som skulle vara tränare.
Exakt.
Du kan hålla de här, men du har kollat för mycket på de här motivationstalen innan.
Exakt. Jag var bara där några månader.
Och sen blev det lite strultaktiskt då bara. Nej, men fan vad bra. Skitbra grabbar. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden, jag är allmänna idrottsklubben, jag är AIK. Sådär, då har Nabil och Alex lämnat studion och Mattias har återigen klivit in här.
Ja, fantastiskt. Stor ära ju att få vara här efter Alexander Milosevic och Nabbe. Ja, fantastiskt program och alla förhoppningar på det här året. Jätterolig personlig reflektion också, eller anekdot kring Alexander Milosevic. Det är när min fru och jag valde att fira jul i Istanbul för ett par år sedan. Och jag insåg snabbt att det var ju faktiskt så att Besiktas skulle spela hemma och... slängde på vinst och förlust i väg ett messenger med dagens teknik till Alexander som jag aldrig har träffat innan. Och på någon vecka så sa det bara smack tillbaka så hade han löst... jag ville inte be om biljetter, jag ville bara veta hur man gick tillväga eftersom det var ett krångligt land att gå på fotboll i. Men han löste det där som om det vore min bästa vän och vi satt på samma läktare som alla familjerna gjorde till spelarna så... återigen, tack Alex.
Fan vad fint. Fantastiskt. Hur var det att gå på fotboll i Turkiet?
Ja, det var lite annorlunda naturligtvis. Nu hade vi lite otur att det var faktiskt precis i den vevan när Besiktas byggde sin nya arena. Så de spelade en bit från hemma egentligen. Så det var på andra sidan stan och det är en otroligt stor stad. Så att, men det var fortfarande, det var 18-19 tusen och jävligt mäktig stämning.
Härligt. Du pratade lite grann om vem du är som AIK och sådär. Men du är ju faktiskt här av en anledning. Och det är en ny satsning kan man säga av Norra Ungdom. Vill du berätta?
Ja, Norra Ungdom är inte något nytt, en ny företeelse på något sätt. Den har ju funnits i AIK fotbolls regi under ett antal år. Men lite grann av en vidare satsning i år där vi ska lägga lite mer energi på den här på ungdomarna. Det som egentligen då är framtiden för AIKs fotbollspublik. Och därför så vill vi också tillfälle till att sälja in den i det här programmet där vi vet att det är många som lyssnar. Och det här handlar ju alltså om ungdomar som är mellan 12 och 16 år som har möjlighet att gå på den här sektionen då, till ett väldigt, väldigt bra pris. Och i år så är det också så att vi AIK Fotboll har valt tillsammans med ungdomarna som har varit på några ungdom tidigare att göra ett år där vi testade att flytta sektionen till mellan norra och östra, den här gamla nordöstra sektionen eller tårtbiten där. Mm. Lite grann också för att få en mer sammanhållen levande supporterkultur helt enkelt, och där det blir bättre med tv-kamerorna, det blir mer välfyllt. Den här tårtbiten har ju oftast varit ganska tom tidigare. Mm. Trots flera andra försök man har gjort. Så att det är på det sättet en liten nysatsning. Och sen gör vi också mer aktiviteter för de här ungdomarna runt omkring matcherna och arrangemangen.
Mm, som vadå? Vad är det för aktiviteter?
Ja, men till exempel, det har ju bortaresa har ju arrangerats tidigare också. Mm. I AIKs regi, där det är AIK som abonnerar en buss. Har man årskort på några ungdom så får man åka med på den här resan och även ta med sig en vän, en kompis, för att fylla upp den här bussen. Det kommer vi att göra i år också. Till och med så att vi tittar på att eventuellt kanske göra det två gånger i år. För att det är väldigt uppskattat och ett väldigt bra sätt för ungdomarna att komma samman och hitta den här grupperingen också som till nästkommande matcher och nästkommande år och så vidare. Så att det är väldigt uppskattat. Och sen håller vi på att titta på ett datum för att kunna komma till Karlberg och vara med laget. Tittat på träning, få träffa dem lite grann efteråt. Förhoppning om från ungdomarna själva att de får utmana dem i FIFA, några stycken och så vidare. Såna här grejer som också kan locka till en helhetsupplevelse mer än en matchen i sig också. Då, så att man bildar den här kulturen av en supporterkultur runt omkring. Och någon grillkväll kommer det vara. Eller grill eftermiddag innan någon match. Där AIK Fotboll tillsammans med ungdomarna kommer att styra upp. Så att man har en gemensamhetssammankomst helt enkelt. Mm. Sen kommer också för sektionen eller för grabbarna själva så finns det ju, som vi alla känner till, någonting som vi brukar se en flagga med Södra Tifo. Och Södra Tifo fyller 10 år.
Just det.
I år. Och nu är det ju inte så att de killarna som, och tjejerna som startade Södra Tifo finns kvar på några ungdom direkt, men det här har ju tagits vidare. Så att samman med matchen mot Kalmar i juli så kommer det vara ett stort firande från Södra Tifo där tidigare medlemmar och tidigare besökare och gäster på några ungdom kommer att medverka också då. Så det kommer mer information om det.
Fan vad grymt. Mm. Det ser jag verkligen fram emot.
Ja, det ska bli roligt. Så det är en juli och förhoppningsvis bra väder och så.
Också från mig då personligen liksom, bara allmän uppmaning att står man på några ungdomar eller liksom har tankat att flytta dit och känner att man vill engagera sig ännu mer, så är ju Södra Tifo ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt om man liksom, ja, men gillar det här med liksom läktarkulturen och med tifon och sådär. De är fantastiska, de kidsen som är där idag.
Absolut.
Och växer de och blir större så kommer det vara ännu bättre.
Absolut.
Men alltså, så här, när jag var runt 12 bast så då började man satt ju liksom, blickade mot norra redan då och kände att wow, liksom, en dag ska jag också stå där och sådär. Men då fanns det inte riktigt någon, ja men Södra Tifo fanns inte, ja det var väl där omkring det bildades, men det är inte liksom lika organiserat idag. Vad är den största utmaningen till att få hela norra ungdom liksom, som fenomen att växa? Varför ska... Mm. Ja, det är väl föräldrar som ska liksom släppa iväg sina ungar till...
Absolut, och det är ju en stor utmaning och därför har vi jobbat ganska mycket, jag tror mer än vi har gjort tidigare år med innan säsongen egentligen, med införsäljning och med information som vi sprider mot föräldrar och mot skolor och idrottsföreningar i framförallt närområdet. Och det ska ju också göra någonstans att det här med några ungdom ska ju vara en sluss någonstans när man kanske har suttit med föräldrar på familj eller man har suttit på långsida kanske men känner att man börjar vilja frigöra sig. Mm. Och då är steget till norra ganska långt om man är 12, 13, 14 år. Kanske man inte tycker själv som individ men föräldrarna tycker oftast det och därför kan det vara en bra brygga som man under de här åren kan ju engagera sig och bli en engagerad supporter men med ungdomar i sin egen ålder.
Ja, men det är jättebra. Och sen, som du sa, det är väldigt, väldigt förmånliga priser till några ungdom och sådär. Men alla har inte möjlighet att köpa ett årskort av olika anledningar och sådär.
Nej, men precis, så är det ju. Det är ju i sammanhanget så kanske man kan tycka att det är, man jämför med vad en långsidighetsbiljett kostar eller ett långsidighetsårskort. Så några ungdom så köper ett årskort för 899 kronor. Eller 99 kronor för en vanlig lösbiljett till match. Och det är väl kanske så många börjar. Men just nu, och också en anledning till att jag är här förutom att marknadsföra sektionen som sådan, så finns det en privatperson som har vänt sig till oss och till mig som gärna skulle vilja skänka två stycken årskort till någon ungdom i den här åldern, kille eller tjej, som av olika anledningar kanske inte har möjlighet att köpa själva. Och därför så kände väl vi här tillsammans med er att bra sätt att få ut det här och på så sätt få ungdomar att mejla in. Egentligen tillsammans här till mejla.
Precis, mejla till Radio Råsunda eller hör av er till någon av våra sociala medier, Instagram eller Twitter sådär. Och hör av er och liksom, det behöver inte vara något långt, men lite varför.
Nej,
varför
sitt namn och en kort motivering. Exakt. Bara. Varför skulle just du vilja ha ett årskort på några ungdom och vad skulle det betyda?
Precis, och så vi sätter en deadline på, vad sa vi?
Ja, vi sätter en deadline på 25, då har vi en vecka på oss. Exakt. Innan premiären också att se till att vinnarna också får sina kort och att vi kan också berätta det här i programmet då i ett senare läge.
Exakt, så hör av er innan den 25 mars till Radio Råsunda på ett eller annat sätt. Så kommer vi ta fram två stycken glada vinnare av det här som får se AIK från några ungdom.
Precis.
Det är superbra.
Och sen vill jag bara tillägga att har man som förälder eller anhörig frågor så mejla till SLO, ett AIK fotboll, för det här är ett SLO-initiativ i grund och botten. Så att SLO@AIKfotboll.se eller kom jättegärna förbi mig på matcherna och prata, fråga, kolla in hur det här faktiskt funkar. Och är man kanske så att man inte har åldern inne så kan man också komma bort och kika och snacka med mig och se vad som man faktiskt har att se fram emot om något år.
Härligt. Fina ord som jag tycker att vi avslutar den här fantastiskt roliga episoden. Det har varit en ära att spela in idag faktiskt. Väldigt kul. Så att bara sista avsluten. Just det, en grej till har jag. För exilgnagare som av olika anledningar har valt att flytta till London, så finns det ett Twitterkonto som heter AIK London. Jag inbillar mig att det bor mycket svenskar i London och förhoppningsvis mycket AIK också. Så att de har efterfrågat lite spridningshjälp att lokalisera AIK som just bor i London. Så att de kan se matcherna tillsammans och ja, vem vet, boka resor ihop och sådär. Så att AIK London på Twitter. Så ska vi vara stora även där. Krossa Djurgården. Hej AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.